Herrens frid önskar jag er alla.
Det ni lyssnar på just nu, det är en inspelning som jag gör i efterhand. Det ska egentligen få ersätta den inspelning vi skulle ha haft i fredags. Men den inspelningen har varit helt misslyckad, så att den går inte att göra någonting med. I fredags, då hade vi inte ett normalt offentligt möte, utan vi hade för oss en ganska normal offentlig fikakväll. Och denna fikakväll, den var ovanligt trevlig. Vi fick äta jättegod smörgåstårta, goda kakor, fina mackor, och vi drack kaffe och vi hade ganska trevligt tillsammans. En sån fikakväll har vi emellanåt, och då är vi också öppen för olika diskussioner och frågor med varandra och så. Om nya personer vill vara med, så får de också vara med under de kvällarna. Vi har allting hos oss offentligt. Vad vi inte lägger ut offentligt på nätet, det är ju frågor och svar som kommer från olika personer. Det är för att vi ska skydda varandras integritet. Vi lägger inte heller ut förbön och när vi ber för varann. Och det är också för att vi vill värna om varandras integritet. Den här kvällen då, som vi inleder med att vi förbereder fika och träffas och umgicks, det är såna här knytkalas, kan man säga. Var och en tar med sig där de vill bjuda på, så ja, det är ganska enkla sammankomster, okomplicerade och uppskattade. Vi avslutade ju kvällen också med en andakt och förbön och bön och tillbedjan. De bibelord som jag använde under den andakten, de ska jag spela in nu, för att jag upplevde att jag fick dem från Herren och skulle förmedla. Så jag får göra det nu på det här sättet då. Och det går ju knappast att få när exakt likadant som det förmedlades under den kvällen. Men jag ska försöka vara så nära jag kan. Andaktens fokus, den låg på bön och bönens betydelse, och även bönens motivation och så. Och jag läser då ur Johannes evangelium, 14 kapitlet och 13 versen. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Det här är så väldigt viktigt att tänka på när vi ber till Gud. Att vi, när vi ber till Herren, så ger han oss ett ofantligt stort löfte. Nämligen att vad ni än ber om, vad ni än ber om, så ska han göra med. Och det låter ju oerhört, och många är väl besviken för att de inte har fått sina bönesvar. Men om vi läser vidare och förstår ordet lite mer, så kommer vi att se att hur vi ber och vad vi ber om, det är ganska avgörande saker. Den första saken jag vill påpeka om här, det är det att Jesus säger att han ska göra det. Så när vi ber om någonting och vi får bönesvar, då är det någonting som han har gjort och åstadkommit, inte vi själva. Jag vet, har sett olika exempel i mitt liv, åtminstone när man var nyfrälst. När man gick in i bön för olika saker och bad Herren om hjälp för vissa saker, och sen satt man igång och agerade med full kraft själv i samma sak. Då fick man ingen bönesvar, utan det var ju bara en plåga i att försöka åstadkomma själv det bönesvar som jag hade bett Herren ge mig. Man blir lite falsk inför sig själv sådana gånger. Men i ordet står det faktiskt att vad vi än ber om, så är det Herren Jesus som ska göra det, inte vi. Så det är bra att tänka på ibland att Herren Gud, det är han som är stor. Det är han som har all makt. Det är han som kan allting. Och vi kan i bästa fall få vara redskap eller mottagare för detta mäktiga som vår Herre Gud är. I nästa vers, Johannes evangeliet 14 kapitlet och 14 versen, då står det så här: om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det här är ganska så viktigt. Det här säger Jesus: om ni ber om något i mitt namn. Och det förutsätter ju att vi då har en liten aning om hur Herren Jesus är. Vi ber i hans namn. Det betyder ju att vi kan ju inte be om precis vad som helst. Vi måste ju förstå lite av hur vår Herre Jesus Kristus är. Vi kan inte till exempel be att, käre Gud, de där personerna där borta, de tycker jag illa om, så låt regn falla ner från himlen eller vad som helst. Det går inte att be om något sånt då vi ber i Jesu namn, eftersom vi vet i förväg att Jesus inte är med på en sån sak. Jesus, han är god. Han vill ge liv. Han vill låta oss få bli helade och friska. Han vill ge oss vad vi behöver i det här livet. Inte bara för vår egen skull, utan som Jesus själv säger i versen 13 versen: Jesus ska göra det för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Så när vi ber om någonting, så är det ju så att är det någonting som Herre vill ge oss och som Jesus vill göra så att fadern kan få bli förhärligad? Ja, det kan jag tro. En person som är svårt sjuk till exempel kanske får bönesvar att bli frisk. Och tacksamheten och glädjen till fadern kommer ju som ett resultat av det. Det finns ju ingen fokus på någon människa överhuvudtaget. Det finns ju ingen fokus på någon förebedjare överhuvudtaget. Det är Herren det är frågan om, och det är Herren Fader som ska bli förhärligad i Jesus. Och det är så jätteviktigt att tänka på att fokus ligger aldrig på att jag ska ha eller jag ska få. Utan fokus ligger på att jag ber i Jesu namn. Och är det då liksom i Jesu namn jag ber, då kommer jag att be om någonting som är behagligt för min Herre. Och då kommer också Jesus att göra det hela. Det är inte jag som ska göra det hela. Ett annat ord som vi tittade lite på, som går i samma, går på samma linje då, det är nästa kapitel i Johannes 15 kapitlet och 7 versen: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, så ska ni få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Också här så ger Jesus oss det ofantliga löftet att be om vad ni vill. Och där brukar vi stanna. Och så tror vi liksom att vi kan be om vad vi vill eftersom Jesus har sagt så. Och visst, vi kan göra det. Men om jag till exempel skulle be om att någon ska drabbas av olycka eller förbannelser, så kommer jag ju bara märka Guds andra sida, eller i bästa fall hans tystnad. Jag får inget bönesvar. Men när inte jag får något bönesvar, så är det ändå ett bönesvar. För även nej är ett svar. Eller också ett annat svar som Herren ger oss, det är vänta. Vi leker med tanken på att jag ber om att någon, eller önskar att någon av mina medmänniskor eller andra personer på jorden ska drabbas av något ont. Ja, om jag ber om det många gånger till Herren, så kommer jag att komma till besinning i bästa fall. Har jag bara lite med Gud att göra, så kommer Gud att använda det till att få mig att tänka efter. För jag ber alltså den goda guden om att utföra en ond handling för min räkning. Och tro att Herren skulle göra något sånt, då har man spårat ur väldigt mycket. Så det är ingen mening att be om att Herren ska utföra någonting ont. Eller till exempel om jag ber om att få en fantastisk lyxbil. Ja, kära Li, tänker själva. Om det inte är något girigt hos mig. Någonting som ligger där att jag vill liksom ha någon fin pryl eller vacker pryl. Så att jag får se värdefull ut eller någonting. Ja, men det, vad det har med värdet att göra, det ligger ju, det har ju Jesus redan gjort för oss på sitt kors. När Jesus Kristus dog för dig, kära lyssnare, på korset, så är det Gud själv, skaparen själv, den som är fullständigt ren och aldrig någonsin har gjort en enda synd eller något orättfärdigt överhuvudtaget, som frivilligt valde att dö för dig. Och en del av den döden innebär att han förklarar, så här värdefull är du, människa. Du var värd att dö för. Så att ersätta det med någonting annat, det blir aldrig något bra med det. Och sen är det ju som så att Gud kommer inte att uppfylla, även om han står för sina löften, att vi får be om vad som helst, så har han ju också de här reservationerna. Att Jesus ska utföra det och Faderns namn blir förhärligat. Om jag skulle åka omkring en mäktig lyxbil i mitt liv, så kan man ju fundera på om det verkligen förhärligar Herren. Det tror jag knappast. Och dessutom är ju risken att jag skulle föda någonting girigt hos mig själv. Och girighet är ju ondska. Och det är ingenting som Herren stimulerar. Det finns det andra krafter som gör. Och ja, men det är Herren vi ska tillhöra. Vidare så läste jag ur Efesierbrevet. 3:e kapitlet. Från 14:e versen till 21:a. Ett avsnitt om bön och lovprisning. Från 14:e versen då. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds vishet, han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheters evighet. Amen. Paulus ber och lovprisar Herren Gud. Och han har ju verkligen fått lärt känna Gud på ett helt annat sätt. Han som var en mordisk förföljare av de som blev kristna i början på det här, på vår tideräkning här då. Han har fått lära känna Gud väldigt nära sådana han verkligen är. Och han manar oss allihop till att vi ska då tillsammans förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Alltså Kristi kärlek, det var ju det som drev honom till att fullborda korset. Till att fullborda det som hände på Golgata. Han hade inga egna intressen egentligen inne. Hans intresse var att visa hur Gud är. Det vill säga hans ofantliga kärlek och ofantliga nåd för oss människor. Många av oss människor, ja, vi lever på olika sätt. Det går inte att säga att det finns någon levande människa överhuvudtaget som kan kalla sig för syndfri. Men däremot så finns det många människor som har lämnat sitt liv helt åt Jesus. Så de är förklarade för rättfärdiga av Jesus själv. På grund av vad han har gjort. Och på det viset blir också fadern förhärligad. För när vi förstår och lär känna Jesu kärlek, så blir vi också goda lärjungar till han. Vi blir så intresserade, vi blir så fascinerade av allt det goda och den underbara kraft och härlighet som finns i det himmelska. Så vi vill ha med att göra, vi vill präglas av det och vi vill frivilligt sprida det vidare till andra. För när vi har fått uppleva en sån reservationslös rättfärdig förklaring, det var ingen av oss som förtjänade att få bli frälst, det vill säga räddad till evigt liv. Nej, men Gud tyckte att människan är så värdefull så att han gjorde allting det här åt oss. Så det är upp till oss att ta emot och inte försöka sätta oss över och göra oss större än Gud. För då lär vi inte ta emot någonting från Herren. Men vi är räddade om vi tar emot Jesus Kristus i våra liv. Och det kommer att förhärliga Gud. Och Jesus själv kommer att försöka åstadkomma det hos oss. Men han tvingar sig aldrig på. Utan vi måste själv vara villig till att låta Herren ta hand om våra liv. Och det var ungefär så här vi hade den här andakten. En anledning till det hela, det var ju varför de här bibelorden. Ja, det var så jag upplevde att jag fick ifrån Herren innan denna kväll. Så därför så vill jag förmedla dem. Ett syfte till med de här orden, det var för att kunna vederlägga vissa felaktiga uppfattningar. För när vi läser de här bibelorden så har vi präglats av den tid vi lever i. Och vi har också vantolkningar ur evangeliet som låter oss tro eller förstå. Om jag tänker på framgångsteologin som kom från USA och som också har fått stor ingång här i Sverige, så är det idag så många av oss som tror eller förmedlar att om vi ber om någonting var det än är, så ska Herren göra det och han ska göra det nu på en gång. Det ska ske omedelbart. Den här mänskliga hetsen och stressen som är i vårt samhälle präglar oss även här. Sen finns det då de som har företrätt framgångsteologin. De utnyttjar ju, som någon slags skickliga försäljare, så vill de sälja sin produkt. Det vill säga de säger vad som helst för att få sin produkt såld. Men sen hur det stämmer med sanningen, det är inte alls så säkert. Det är många som har hoppats på ett helande och sen bara blir besviken och utnyttjad. Men det är faktiskt så att om Herren har lovat oss att vi ska bli helad, så kommer han att stå för det. Någonting som han inte har lovat, det är att det ska ske omedelbart nu. Det är tolkningar som vi gör när vi ser hur det gick till när Jesus gick på jorden här. Där skedde ju helandena på en gång när han var här. När han förvaltade det hela och när han utförde det själv. Men en sak vet vi, och det är att Herren kommer att hålla sitt löfte. Men det kanske inte sker just nu. För den viktigaste saken, det är att du får vara frälst och tillhöra Jesus. För då gäller rättfärdigheten, alltså hans rättfärdighet gäller som att det vore din egen. Om hans ord får bo i dig, då har du delaktighet och samhörighet med han. Och en del i det här att vi ber och tillber, det är ju ett av de sätt som vi kan umgås med vår levande Gud på. Vi umgås med vår Herre på det viset. Och vi vet att han hör allt vi ber om. Ibland är det faktiskt så att vi till och med kan få uppleva lite av hans närhet och närvaro. Just när vi läser hans ord som handlar om honom och när vi är i bön. Och då menar inte jag bön offentligt. Och jag vill passa på att varna er lite för bön där man tar upp bön och bara vill göra sig själv lite märkvärdig. Det är inte gott att göra så. Och man kan heller inte använda bön för att sprida typ rykten. Alltså tänk er i en grupp i ett bönesammanhang någon går omkring och tycker sig ha jättestor nöd för någonting. Och så lägger man fram det på ett ovisligt sätt då, som böneämne. Ja, men det kan ju finnas väldigt mycket felaktiga uppfattningar som sprids till hela den gruppen. Och så börjar man kanske att be om någonting som inte ens stämmer. Och så får man inget bönesvar och det händer inte det man ber om. För att det är inte någonting som Gud tänker svara på. Så när vi ber i grupp så kan vi absolut be för varandra, men Vi ska lägga fram våra böneämnen på ett sådant sätt så att vi egentligen inte är ryktespridare. Sanningen, den går alltid hem. Men rykten, de är nog nästan aldrig sanning. Så när vi ber så ska vi tänka på vad Guds ord säger. Vi ber alltså i Jesu namn. Ja, då står vi inte och berättar någonting i någon sorts böneform för den lyssnande skaran bredvid. Nej, då ber vi till skaparen, den levande guden. Vi ber i Jesu namn, vi ber till sonen och vi hoppas att heliga ande är med inne. Vilket han förmodligen är om du är kristen. Då står det att Jesus ska utföra mig. Så det finns ju ingen anledning och berätta allt möjligt för människor. Det viktiga är väl att jag lättar upp mitt hjärta och ber inför Gud Fadern. Och då har vi ett annat löfte där Herren pratar om att vi ska gå in i vår kammare och stänga dörren om oss. Ja, det är ett bra ställe att be på. Det är ett bra sätt att be på när det börjar bli jobbigt och känsligt. För där finns det ett löfte att han som är i det fördolda kommer också lyssna på det du ber om i det fördolda. Och då kan du känna dig ganska så trygg i att det känsligaste situationerna kan ju be i din egen kammare. Gud hör ju där och det är Gud som ska höra, inte dina medmänniskor. Så det här är några infallsvinklar jag hade denna kväll. Att jag för första gången nu i efterhand ju försöker göra en inspelning av det som varit misslyckat helt denna kväll. Det är ju för att jag upplevde att de här orden, de kom från Herren och de skulle ut till vår grupp. Och vår grupp lägger ut också undervisningen offentligt. Så då kan det vara mer människor som Herren har i åtanke. Jag är jätteglad för att vi har nu då på senaste tiden så har vi fått 5 personer nya som är med oss emellanåt. Och det är vi jätteglada över. Och jag vill hälsa, önska er Guds välsignelse allihop. Och ni är välkommen, ni andra också. Jag ser att lyssnarskaran på det vi lägger ut på hemsidan, den ökar stadigt. Och den har ju överträffat mina förväntningar hittills. Syftet med hemsidan, det var ju i första hand att fånga upp de som tidigare var på profetier.se. Men när vi dels då lämnade oss på grund av, ja, vi kom ju helt enkelt inte överens om när Jesus skulle komma tillbaka. Jag försökte hindra att de skulle gå ut och säga att Jesus skulle komma i oktober och allting sånt. Men det gjordes ju ändå och det spekuleras kring det. Och nu, ja. Så efter det så gick de sin väg. Och vi var kvar i det här. Och jag måste säga att jag tror fortfarande inte på att man ska gå ut och försöka specificera olika datum när Herren kommer tillbaka. Det är ju på Facebook det där brukar ske. Och man får väl hoppas liksom att det som är gott ifrån Gud går ut. Men det som är gott ifrån Gud, det är ju inte att man spekulerar i olika datum. Det har orsakat skador och besvikelser som är välkänt för många av oss mer rutinerade kristna då. Vi kommer att komma till himlen ändå, om vi håller oss nära Jesus. Om vi lever i Jesus och för Jesus, så är vi ju redan, åtminstone till en liten del, inom det himmelska redan. Och Herren kommer inte att överge någon av oss. Verkligen inte. Han kan inte sånt. Herren kan inte svika sina löften. Han är helt enkelt inte så. Utan vi kommer att bli räddad även från denna jorden när tiden är inne för det. Och när tiden är inne för det och vad vi måste vara med om innan, det vet vi inte riktigt idag. Vi kan ju läsa i Guds ord och vi kan bli jätterädda för olika händelser. Alltså det som går ut på nätet idag, så är det ju olika skräckscenarier som blåses upp. Inte för att jag är rädd för det. Men jag tycker det är så onödigt, för att det finns känsliga människor som blir så rädd för allt möjligt så att deras liv blir en plåga. Istället för att vi kan få vara trygg i att vi får vila i Herrens hand. Det kanske drabbar oss motgångar och svårigheter, men vi kommer ändå att vila i Herrens hand. Och sen när det är dags för Herren att förflytta oss, så att vi ska in i en annan dimension. Ja, det känner ju han till. Och eftersom han aldrig kommer att svika oss, så kan du känna dig helt trygg. Att lev du i Jesus, lev för Jesus och lev nära Jesus, då är du säkrad. Och undvik spekulationerna om när Herren ska komma. För det blir så lätt ett fokus som, utan att du förstår det, så är det inte Jesus som person du bör fokusera på längre. Utan det är olika detaljer i vad Jesus ska göra som du börjar fokusera på. Håll dig nära Jesus, kära lyssnare. Och tack för att du har lyssnat. I Jesu namn. Amen.